Du ska hålla dina konsoler dammfria och rena. Du ska inte ladda hem piratkopior. Du ska inte fuska. Du ska alltid ha uppladdade handkontroller vid besök.
Jag undrar om jag ska gå och stänga in mig så att det blir ännu bättre kanske. Stänger in mig här. Ja, det är bara att köra.
Ja, då var GRFM äntligen tillbaka. Vi har ett nytt år, vi har nya spel framför oss. Även lite nytt format på programmet faktiskt. Men Game Reactor-redaktionen är ju sig lik. Jonas Elving heter jag och Petter Hegevall, vår chefredaktör, han har stängt in sig i sin klädkammare. Ingen vet varför. Hur är läget, Petter?
Jo, tack. Det är alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Ja, vi har precis börjat med februari-nummer av Game Reactor, så haft en skön ledighet, spela massvis med spel. Men nu är vi tillbaka, så det är alldeles utmärkt.
Kul att få göra ett GRFM igen, det var ju ett tag sedan.
Ja, men det känns helt kanon. Det har varit så mycket nu på slutet, och vi har inte hunnit med. Vi har inte gjort ett GRFM-avsnitt på flera månader. Och det är mycket läsare som har frågat när vi är tillbaka, och de vill höra mer och de vill att vi ska sammanfatta året och så vidare. Så att det känns verkligen jättekul.
Ja visst. Men om du sammanfattar 2008, spelåret då, hur skulle det vara?
Jag tyckte att det var ett jättebra år. Det var inte lika bra som 2007. Det kanske vi aldrig kommer få uppleva ett spelår som 2007 igen. Då jag vet inte hur många maxbetyg vi gav ut och liksom hur mycket superheta storspel som släpptes, framförallt under samma månad där i november 2007. Men 2008 var ett roligt år, för att det kändes som att de titlarna som jag gillar mest, de var spridda mer utöver hela året snarare än liksom komprimerad till en 4-veckors period för att hinna med den värsta julruschen. Fjolårets bästa spel för mig var Grand Theft Auto 4, och jag spelade även jättemycket andra bra spel, och framförallt så tyckte jag att det var ett överraskningarnas år på många sätt. Det var många spel som jag trodde skulle bli direkt usla som visade sig vara precis tvärtom.
Vi ska röra oss lite lagom kring ett religiöst tema idag faktiskt. Vi ska prata lite grann om kontroverser, ett kristet spel och så vidare. Men först det här. Vi ska blicka ut lite grann på spelvärlden och se vad som har hänt den senaste veckan. Och med mig så har jag våran nyhetsexpert och spelproffs Jonas Mäki. Välkommen Jonte.
Tack ska du ha, tack så mycket.
Du har samlat ihop en treenighet av nyheter till mig, och vi börjar med Sony som har lite kärvt nu, eller hur?
Ja, det är ju hela koncernen faktiskt. Nu handlar det inte bara om PlayStation, och Sony tillverkar så mycket, mycket mer. Och de rapporteras ha gjort en riktig brakförlust under det här året som har gått. På 1,1 miljarder dollar. Sämsta resultatet på 14 år.
Det är ju ganska mycket pengar. Vad kommer det här få för konsekvenser då?
Det är svårt att säga. Men det som är kanske mest intressant för oss som pysslar med spel, det är ju såklart Sony Computer Entertainment. Och förhoppningsvis så ska det väl inte behöva hända alldeles för mycket saker. Men jag kan tänka mig att de kommer lägga ner lite studios som inte genererar några pengar. Och försöka satsa lite mer på säkra kort istället för att vara ganska experimentell. Som så nämnda varit med spel som Little Big Planet och Loco Roco och Patapon och såna grejer.
Vi ska gå över till Tony Hawk. Där har det hänt en del grejer, va?
Ja, precis. Det är lite spännande. Där har ju Neversoft, de som har gjort 9 stycken Tony Hawk-spel, har sagt ifrån sig rätt att göra Tony Hawk-spelen. Och ett uppgiften till någon annan istället. Nu ska de fokusera på Guitar Hero istället. Tony Hawk har ju haft ända sedan PlayStation-tiden, för väldigt många år sedan, har det haft en ganska nedgående spiral där det går sämre och sämre för varje del. Spelen har blivit sämre och spelen har också sålt sämre. Så nu ska man jobba med Guitar Hero istället, som sagt, och någon annan team ska ta över Tony Hawk. Och det snackas ju om att det ska bli ett nytt, väldigt revolutionerande Tony Hawk-spel som ska komma.
Med den här nya utvecklaren alltså?
Ja, precis. Ryktet säger att det ska bli en extern skateboard, lite som den här Wii Fit-brädan. Kan bli häftigt.
Absolut. Nu ska vi till Danmark också, där det hände en liten rolig grej.
Jo, det var två stycken danska grabbar i en ort som heter Valby som spelade PlayStation 3, något krigsspel, på väldigt hög volym. Och grannarna som bodde i området trodde att bokstavligt talat pågick en skottlossning, en vild skottlossning utanför fönstren deras. Så de ringde till polisen för att liksom reda upp det hela. Och dansk SWAT-team kom dit bokstavligt talat.
Danska SWAT alltså, okej. Okay. Så de kom dit och skulle bryta sig in med pölser då, eller?
Ja, de behövde inte göra fullt så drastiskt. Men de fick ta och försöka kalla på dem genom fönstret. Och de hörde ingenting för de spelade så högt. Så fick polisen hämta megafon och verkligen vråla in genom fönstret. Och då kom det två snotna grabbar ut med händerna vid huvudet.
Ja, så kan det gå med för hög volym alltså. Tack för det, Jonas Mäki, och du är tillbaka i nästa avsnitt, hoppas jag.
Absolut, räkna med det.
Nu är det dags för lite spelmusik tycker jag. Det här är musiken till Bit Trip Beat, kommande spel till WiiWare.
Du ska alltid lägga tillbaka rätt spel i rätt fodral. Du ska inte spela Catwoman. Du ska inte dräpa Emil Hall bara för att han spöar dig i Soul Calibur 4 18 gånger i rad.
Religion och spel är ju inte alltid en lyckad kombination. Och ibland så har det faktiskt varit så att spel har förändrats därför att de har innehållit kontroversiellt material. Och Mikael Sundberg på Game Reactor, han har letat upp några exempel på då religionen satt käppar i hjulet. Vad har du hittat, Mikael?
Ja, till att börja med så har vi en ganska liten detalj som de flesta nog aldrig noterade överhuvudtaget i Street Fighter 2 till Super Nintendo.
Okej.
Okay. På Balrogs bana med Las Vegas tema så fanns i bakgrunden ett par bröllopskapell som är så typiska för Las Vegas. De fanns långt bort i bakgrunden och bakanför energimätarna. Men de flesta vi kan aldrig se de här. För att när Super Nintendo-versionen kom så hade de plockats bort helt och hållet. För att bröllopskapell, även om de i Las Vegas tappning inte är så värst religiösa, så är det ju fortfarande någonting som är kopplat till kyrkan. Och då tog man bort det för säkerhets skull.
Okej, ett par kapell som försvann alltså. Ingen större grej direkt. Men ibland så händer ju att spel inte släpps alls, eller hur?
Ja, vårt andra exempel är ju Devil World till NES. Det spelet kom aldrig till USA överhuvudtaget. Man ser ju på namnet Devil World ungefär vad det handlar om. Man är en liten drake som springer omkring i en Pac-Man-liknande labyrint som styrs av en djävul. Där ska man leta rätt på kors och biblar för att bekämpa den här demonen. Och det var väl inte riktigt det som Nintendo i USA ville ha.
Men i det här Devil World, man var ju ändå på de goda sida på något sätt och slogs mot demonen.
Ja, men det var nog lite för mycket religiös symbolik för att det skulle kännas riktigt rumsrent. Och censuren i USA var rätt försiktig med sådana saker på den tiden.
Ja, och hoppar vi fram till nutid från nästiden så hittar vi faktiskt några kontroverser också.
Ja, Little Big Planet som måste väl förmodligen vara världens mest barnvänliga spel på väldigt länge. Bara en vecka innan det skulle släppas så avslöjades det att en av låtarna på de afrikanska banorna visade sig innehålla några stycken ur Koranen. Och det är förstås inte alls särskilt populärt bland vissa grupper.
Det här var ju också inte något man visste om från början, utan man hade bara valt en låt man tyckte var käck och bra. Och sen visade den sig ha det här innehållet. Men det fick ryka alltså.
För säkerhets skull så valde de ändå att ta bort det här och Det ledde till att spelet blev försenat och när det väl släpptes så fanns låten kvar men all sång hade tagits bort, vilket gjorde den betydligt tråkigare tyvärr.
Vad sa Sony om det här då? Vad hade de för officiell förklaring?
Den exakta motiveringen blev väl aldrig riktigt klar, utan det var mest en försiktighetsåtgärd för att inte stöta sig med vissa grupper. Och det blev väl snarare egentligen tvärtom, för att då var det många muslimska grupper i efterhand som tyckte det var onödigt av Sony att begränsa yttrandefriheten för att försöka blidka då någon minoritet någonstans.
Men vad tycker du själv då om såna här förändringar när det blir så här?
Ja, i det här väldigt sekulära samhället vi lever i idag så kan man ju tycka att det är lite fånigt. Och det är ju synd att det begränsar vad man egentligen kan ha med i ett spel. Det är inget större hot, men som sagt, det är irriterande när spelutvecklarna måste lägga tid på att ändra i saker bara för att någon eventuellt kan tänkas bli upprörd över det.
Okej, tack för det, Mikael Sundberg.
Tack så mycket.
Nu ska vi prata med Petter Hegervall igen, och han är ju faktiskt frälst sedan länge. Han följer det heliga vita äpplet och har Steve Jobs som messias. Petter, du är helt enkelt Apple-ist, eller hur?
Jo, nej, men det stämmer bra. Jag har jobbat eller liksom utgått från Apples datorer och Apples operativsystem och Apples produkter sedan mitten på 90-talet, och jag tänker aldrig vara otrogen.
Och Apples iPhone har ju börjat få en hel del bra spel. Hur känns iPhone som spelkonsol?
Jag i alla fall, som spelar jäkligt lite portabla spel överhuvudtaget. Jag har blivit impad av mycket hittills som jag spelar på iPhone. Jag har spelat jättemycket skräp också sista veckan. Men visst, den är att räkna med. Den kommer bli, framförallt när Apple får lite fart och det ryktas om flera iPhone-modeller i höst och sådär. Så då kommer det absolut att kunna bli en seriös konkurrent, tror jag, till både PSP och Nintendo DS.
Okej. Och nu har du skaffat och även testat ett par spel till iPhone.
Ja, visst har jag det. Först så det första spelet som jag faktiskt laddade ner och började spela, det var ett racingspel som heter Ferrari GT Evolution. Det är PSP-grafik rakt upp och ner, och det känns liksom spelkontrollen och kontrolllösningen med hur man trycker på touchskärmen för att få bilen att svänga. Och hur man är nederkant så här, kan trycka in en bromspedal för att åka på ställ och sådär. Det jag gillar jättemycket. Alltså det är verkligen ett bra bärbart racingspel.
Och vad blir det då för betyg?
Jag satte 8 av 10 på det i min blogg på gamemaker.se, och det tycker jag står sig.
Okej, och så ett spel som jag verkligen tycker verkar vara jättebra. Det heter ungefär samma sak som en fotbollsspelare. Vad är det?
Rolando, tveklöst det bästa av dem allihopa. Spel i sig ett plattformsspel, ett levelbaserat plattformsspel på samma sätt som Loco Roco. Och grafikstilen är liksom enkelt, enfärgat, illustrerad, låtsas, sagovärld, så där precis som i Loco Roco. Från den början så handlar det bara om att rulla med hjälp av iPhonens gyro upp och ner och fram och tillbaks. Men sen är det jättemycket liksom gyrobaserade pussel, touchbaserade pussel där man ska dra och släppa och flytta och stänga och sådär. Det hela går ut på att man ska rädda den här kungen av Rolando Land som sover på varje bana. Och han får man inte väcka, utan man ska liksom försiktigt lotsa igenom de här banorna och rulla innan i, av vad det nu är, någon kappsäck av något slag. Det är ett skitbra spel verkligen.
Ja, men det låter ju bra. Jag tycker det är kul också att det låter ju inte som ett Petterspel där direkt, men du gillar det ändå.
Det är absolut inte ett Petterspel sådär per definition, för ingen dör ju, och det finns inga snabba bilar heller. Men de lyckas liksom, ja, de uppfinner sig själv hela tiden genom det här spelet, så det blir bara fiffigare och fiffigare, och det blir oerhört mycket svårare. Jag är 2/3 igenom själva äventyrsdelen nu, och nu har jag kört fast på riktigt. Det är tidspress också. Det är även några lakrisklossar som är spelets fiender, så här små lakrisgrejer som flyger runt med propeller på huvudet, och det är bara stenkört. Men jag fortsätter alltså, det är verkligen toppen.
Det är ju alltid jobbigt med varelser med lakrispropeller, det är precis som i verkligheten. Och detta fick en 9 av 10, det vet jag, så du verkar ju helt nöjd.
Ja, nej, men det är som sagt, det är värt sin 9. Det är det bästa spelet iPhone, och det är dyrt, det kostar 78 kronor, så det är även ett av de absolut dyraste. Det är så, de blir inte dyrare än så iPhone-spel, men det är definitivt värt det.
Okej, två bra spel till iPhone alltså, en konsol som vi verkligen ska hålla ögonen på framöver.
Och nu lyssnar vi på Requiem for the Gods, skön kyrklig bit ifrån Castlevania, Symphony of the Night. De flesta religioner vill ju få nya anhängare och där så kan faktiskt tv-spel vara ett sätt att skaffa nytt blod. Det finns ett kristet spelföretag som 1991 gjorde ett spel som ville locka till sig nya får till flocken. Och detta har Jesper Karlsson på Game Reactor koll på. Vad handlar det här om, Jesper?
Det är den fantastiska samlingen Bible Adventures som innehåller inte mindre än tre fantastiska spel. Som alla går ut på att bära saker med raka armar.
Okej. Vad bar man då?
Mestadels nötkreatur, får och även också Moses.
Ah, Moses i vassen då?
Ja, fast han är aldrig i vassen utan man bär på honom.
Jag vet att Noas ark också är ett av spelen. Vad bar man där?
Då bär man djur av olika former och olika karaktärer. Det är alldeles utmärkt. Till exempel oxar. Alla vet ju hur härligt det är att bära på en oxe.
Så vi har Noah, Moses. Vad var det tredje spelet?
Då är det David and Goliath. Och där skulle man kunna tänka sig kanske ett hårdnackat beat-em-up-spel där man får slunga sten på folk. Icke sen icke. Man får istället samla får.
Som vi hör på musiken nu så hade ju Bible Adventures också ett intressant soundtrack. Hur skulle du beskriva det, Jesper?
Soundtracket kan väl inte beskrivas som annat än bombastiskt, effektfyllt, ytterst välproducerat. Och egentligen så pass bra som man vill vira in hela huvudet med varma grötomslag och hoppa ner i en ravin till med härsket kött. Det är exakt samma soundtrack i alla tre spel. Det gör det hela ännu bättre.
Sen så klarar man ju det här spelet ganska enkelt. Man behövde inte ens ta med sig Moses i slutet av banan. De sa bara, ja, bra jobbat men du glömde Moses. Finns det någon utmaning i Bible Adventures?
Första utmaningen är väl att inte få hela centrala nervsystemet att kollapsa av uttråkningen.
Så om du skulle sammanfatta känslan av att spela det här spelet då?
Det skulle väl vara döda mig nu. Det är ungefär den känslan som infinner sig väldigt, väldigt snabbt.
Perfekt. Tack för det, Jappa.
Jalla, tack.
Det var GRFM nummer 9 det. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka inom kort med fler recensioner, fler nyheter och annat skoj. Vi finns även på iTunes nu också, så kolla in oss där. Kolla även in GameRector.se också för gudomligt bra spelbevakning. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej på det.
Du ska inte stå för länge vid demonstrationerna på spelaffären. Du ska inte avundas din grannes dyrplasma. Du ska inga speltidningar hava jämte GameReactor.